Juletid betyder julklappar för många. Och just att ge något till någon annan kan betyda minst lika mycket för den som ger. Kan det till och med vara så att någon ger bort saker bara för att må bättre själv?
Att göra en god gärning gör mig nog på godare humör. Så då kan jag ge.
I Människor och tro undersöker Anders Diamant och Lollo Kollmar, vad är det egentligen som gör att vi ger? Det här är en repris från april i år.
Jag tycker att det är bättre att ge än att ha i livet.
Hur yttrar sig det för din del?
Ja, för min del att vara generös, inte självcentrerat för mycket.
När gav du pengar till någon sist och till vem? Var det någon nära eller var det någon du inte kände?
Ja, det är klart att man vill stödja först de som står oss nära. Det är ganska naturligt. Men det finns något universellt också i detta att ge. Egentligen spelar det inte så stor roll. Jag skulle säga att den som är i behov, till den ska man ge då. Då kan det bli vem som helst nästan. Mm.
Vilken känsla drabbas du av när du ger?
Jag blir glad. Det är mig glädje, alltså inre glädje.
Givandet, har det alltid funnits i bakhuvudet hos dig att ge?
Ja, men alltså, man kan alltid ge mer. Någon sorts ständigt dåligt samvete kanske.
Vissa dagar så ger jag. Det är för att jag känner mig låg. Och tänker så här att göra en god gärning gör mig nog på godare humör. Så då kan jag ge.
För att själv må bättre?
Ja, superegoistiska skäl. Då blir jag glad. Då känner jag mig så här, ja men det känns bra.
Erik var det här.
Han bjöd på sig själv.
Ja, verkligen. Det var modigt tycker jag. Eller ja, han bjöd på sin egoism.
Men just den här sköna känslan som väcks, den ska inte underskattas.
En sak som jag har fokuserat mycket på i min forskning, det handlar om det här som på svenska kallas för varm känsla av välbehag. Att det känns bra och det känns liksom i hjärtat när man skänker pengar eller gör andra goda gärningar. Det är en stark motivator, den här välbehagskänslan.
Det är en stark motivator. Det här är Daniel Westfjell, han är professor vid Linköpings universitet. Och vi ska höra mer från honom om en stund, men vi kan väl återvända till Erik, som ju just talar om sin egoism och vad den oftast gör med honom i mötet med någon som vill ha.
Det är nog något hårt i mig som vill att folk ska göra rätt för sig på något sätt. Men det finns ju alltså någonting i mig som får mig att känna mig snål och girig, för att jag har ju råd att ge. Men jag ger inte av någon slags moralistiska skäl. Så jag är moralistisk och snål. Det känns ju inte helt fräscht. Det låter lite hårt. Men att jag tänker så här. Men här kan du inte sitta. Se till och fixa ett jobb. Eller fixa en utbildning. Eller någonting. Alltså du är inte så hopplös. Som du tror, och genom att ge dig så tar du ingen vart. Det här blir ditt sätt att tjäna pengar. Gör något annat.
Mm.
Hårda ord.
Ja.
Men är han liksom en udda människa? Eller tror du många kan känna igen sig honom?
Nej, alltså jag tror bara att han är ganska ärlig med vad han tänker. Jag tänker att det väcker så otroligt många känslor. Även sådana som man kanske skäms för. Det är inte så konstigt att man känner så. Det är bara att han vågar säga det, tror jag.
Gör något. Skaffa ett jobb.
Klipp dig och skaffa ett jobb. Men den tror jag, den kan jag också liksom lite grann känna igen i mig själv. Alltså hur jag än gör blir det fel. Ger jag blir fel och ger jag inte blir fel. Och hur jag än gör så är det jag som är skurken på något sätt.
Daniel Westfjell, den här professorn, han som just tittat närmare på det, vårt givande. Han känner ju verkligen igen Eriks beteende, men han dömer inte honom utan han ger någon slags snällare förklaring som skulle kunna ha med hierarkier att göra.
Mm. Om man frågar folk varför de ger och varför man inte ger, så kan det vara ett skäl som ofta kommer upp när man då säger att nej, men jag vill inte förstärka den här skillnaden. Det känns olustigt för mig att vara för mer. Nu skapas det en klyfta mellan oss som inte fanns om jag inte hade gett.
Du lyssnar på Människor och tro, Lollo Kolmar och Anders Diamant i studion. Och vad handlar det om idag?
Ja, men det handlar om den känsla vi får av att ge pengar framförallt, tänker vi på. Alltså, hur känns det när vi ger till någon? Det är ju många religioner, jag tror alla stora religioner, kanske alla religioner har ju liksom det här med givandet integrerat i sig. Det är liksom en dygd eller en god gärning att ge pengar, att ge allmosor. Och det kan vara frivilligt, men det kan också vara någonting typ som tionde eller alltså det här ska du göra för att vara en god kristen eller muslim eller jud eller vad det nu är.
Så att det finns många religiösa sammanhang som det känns väldigt naturligt och kanske till och med nödvändigt på något sätt.
Ja, kanske lite påbjudet till och med. Det känns ju som att det här frivilliga givandet eller givandet av bara godhet, om vi inte har behövt det så mycket i Sverige. Och nu är det lite andra tider, nu känns det som att det börjar prata om det igen på ett nytt sätt, tycker jag.
Vi gjorde ett program om diakoner som kände att de hade mycket större uppgift i samhället idag jämfört med tidigare. Just på grund av att det blåste snålare vindar i samhället. Så att man märker verkligen av det på många olika ställen. Och frågan är om givandet också på något sätt kommer påverkas av de tuffare tiderna vi går in i. Lite oklart. Men för inte så länge sedan så läste jag en ledare i Dagens Nyheter som Susanne Nyström hade skrivit. Hon kom med ett slags konstruktivt förslag som hon kopplat till det här elprisstödet som man fått. Du fick också ett sånt?
Jag fick ett elprisstöd. Jag tittade inte på det för alldeles för sent. Det var bara några hundra i alla fall, så jag vet inte. Det har inte gjort så stor skillnad för mig, men jag har ju fattat att det kan göra jättestor skillnad. Jag bor i lägenhet, det är väl det också.
Men hon menar att de som då kanske hade väldigt förmånliga elavtal och kanske hade mycket pengar, inte kände att de behövde just de där pengarna. Och jag ringde upp henne.
Det här att elprisstödet betalas ut, det sammanfaller ju med att många hjälporganisationer larmar om att de har fått mycket fler människor som söker sig till dem. Och det gäller exempelvis Stadsmissionen som ju till och med har fått stänga en av sina verksamheter för att det blev så högt tryck. Och sen har de i och för sig då öppnat den igen. Och det handlar också om att allt fler söker sig till matbutiker där man får köpa mat till reducerat pris om man har en väldigt låg inkomst. Och när den här sådans larm sammanfaller med att många människor får pengar på kontot som såklart en del absolut behöver. För det är klart att elprisstödet är räddningen för en del som har haft det väldigt tufft. Men för andra människor så har ju kanske elprisstödet inte precis behövts. Och det jag tänkte då, det var att när de här två sakerna sammanfaller, då skulle man kunna skänka dem vidare.
Har du startat någonting här, tror du?
Jag har fått en hel del mejl om att där människor säger att de har anammat uppmaningen.
Då ska man också kanske tillägga att för de som faktiskt känner igen det här så visar sig att just Stockholms Stadsmission faktiskt genomförde en kampanj med det här budskapet redan strax före hennes artikel skrevs. Så det är kanske de som ska ta åt sig äran för själva idén som verkar ge ett bra resultat. Det sa de när jag talade med dem på Stadsmissionen. Men vad tänker du? Kan det här vara någon slags idé som kommer att kunna utvecklas på något sätt?
Alltså, det är ju någonting i det här som Daniel Westfeldt pratar om i hierarkier som blir väldigt tydligt här också. Att alla får, men några ska av godhet avstå. Det känns obehagligt.
Mm.
Även om det kanske känns rätt också. Är du med?
Jag är med.
Om jag nu ger bort mitt elprisstöd och Susanne Nyström liksom redan har sagt att du behöver faktiskt inte det här, då kommer inte jag få den här glowen, tror jag, utan jag kommer bara känna okej, jag gjorde rätt. Men jag tror att det kommer bli mer av det här liksom, vara en god människa. Det tror jag kommer bli mer av. Och det är det jag känner mig så himla dubbel till. Alltså det kommer bli mer uppmaningar att du som har mycket, ge av ditt överflöd och du kommer att må bra på köpet.
Mm. Den här sköna känslan, uppstår den på samma sätt när man ger till Stadsmissionen där man inte riktigt ser mottagaren jämfört med om du ger just till en person?
Ja, det är en intressant fråga. Jag vet inte. Vad tror du?
Jag tror att ju längre bort man kommer från den man ger till, desto mindre värmer det. Man måste liksom se någonting framför sig. Så har jag uppfattat det också, att många tänker.
Utan den där hierarkiska känslan då, som uppstår om någon sitter på gatan?
Ja, det är mycket möjligt. Så att det kanske man slipper just då. Ja,
ja, lagom avstånd, lagom närhet på något sätt.
Lagom, kan det bli svenskare än så? Vi har samlat flera röster om det här med att ge. Vem är det vi ska höra nu då?
Ja, det är faktiskt min frisör. Hon heter Tina Rannanpää och hon färgade mitt hår häromdagen.
Kommer du ihåg första gången du gav någon? Går det bra eller ska jag vänta tills du är klar med det där? Kommer du ihåg första gången som du gav pengar eller mat eller hjälp eller någonting till någon?
Jag tror att det kommer ihåg min första gång. Mm. Då var jag tryckt 20 år. Mm. Det var december månad. Och jag såg en man sittandes på en bänk. Och jag tyckte att den här mannen såg väldigt ensam ut där sittandes. Och liksom att allting är inte riktigt som det ska vara. Smutsiga kläder och ovårdat skägg. Och så jag gav resten av lussekatter som en av mina kunder hade kommit med. En Ramlösa och kexchoklad. Och en liten slant. Jag har aldrig sett människan gråta så mycket som han gjorde.
Började han gråta?
Ja. Han var verkligen tacksam över vad han fick. Och då kändes det att det hamnade rätt. Jag vet hur det är att inte ha mat i kylskåpet och ha ont i magen på grund av att man inte har mat.
Vad kommer det sig att du vet det?
För att jag själv upplevt det.
Som barn? Eller?
Ja.
Fick du någonsin någonting då av någon annan? Alltså var du i andra situationer att det var någon som hjälpte dig?
Vi fick inte prata om vår hemsituation, så det blev inte så mycket hjälp från andra.
Nej.
Det var liksom tysta munnar ska det vara. Alltså i skolan, ibland var det bara skolmaten. Så man vräkte i sig. Och till vännerna vågade man inte säga att man hade inte mat hemma. Nej. Utan man gick ju runt och hade ont i magen och var hungrig och svimfärdig ibland och näsblod och allt möjligt.
Mm.
Mm. Så det gör nog mycket att jag ser dem som inte har någonting. För att varje människa är värdefull. Mm. Och om vi börjar se varann och visa respekt för varann och lyssna, så skulle världen se helt annorlunda ut.
Mm. Så du dömer ingen egentligen?
Nej. Inte ens de som inte ger. Det finns de som tycker, nej men jag ska ha mina pengar. Om ni ger mig så ger jag till dig. Om ni inte ger mig någonting så ger jag ingenting till dig heller. Det finns sådana människor också.
Ja. Och du dömer inte dem? Du låter lite dömande när du pratar om dem.
Nej men det är bara fakta. Tycker jag. Nu måste jag gå och tvätta här.
Ja. Vad tänkte du när du hörde det?
Att det blir väldigt starkt, att hon känner att hon kan göra skillnad när hon har identifierat en person som hon kanske faktiskt känner igen sig i.
Mm.
Inte kanske bara av den anledningen, men hon kanske har lättare att pejla in vem som faktiskt skulle bli glad och vem som behöver någonting här. Så hon bär på en erfarenhet som är jobbig men som är viktig här också.
Ja, för jag börjar ju tänka på sådär skolan, alltså hur många hade kunnat se den här lilla tjejen och vilka missar jag? Alltså det är ju sådana där saker som det blir otroligt stort.
Men finns Tina idag?
Ja, det är ju det man undrar.
Mm.
Och är det socialtjänsten som ska, eller är det vi, eller?
Vem ska ge?
Ja.
Det är väl den där eviga frågan, är det jag eller någon annan som ska se till att detta att jämnas ut?
Ja, precis.
Kanske man skulle hitta flera av hennes historier om man backar tillbaka två generationer i Sverige snarare än en. Det känns som att hon bär på någonting mer i sitt liv än vad många i hennes ålder i Sverige annars gör. Så tänkte jag när jag hörde hennes historia.
Men jag tänkte också lite skrämmande. Är det dit vi är på väg? Alltså går det ut för med välfärdssamhället och blir det plötsligt mer och mer, blir vi mer och mer beroende av varandras blickar kan man ju säga, men man kan ju också säga välvilja. Alltså, var slutar rättigheterna, var börjar välviljan liksom?
jag ge till UNHCR och den typen. Ja, utan vidare.
Vad händer inom dig när du ger?
Det känns ganska skönt. Det tycker jag.
Mm. Beskriv känslan lite närmare.
En tillfredsställelse att man delar med sig lite grann tycker jag är bra.
Gör du det för dig själv då? För att du ska känna dig tillfredsställd?
Nej, det kan jag inte. Det är klart jag gör det för de som får pengarna. Men indirekt blir det ju en biverkning av att man känner sig ganska bra själv.
Det är en biverkning att känna glädje.
Ja. Om jag tänker liksom på det vi hörde innan, så tänker jag så här, den här personen i likhet med mig har nog aldrig, alltså man har nog aldrig haft så här jättestora bekymmer själv, utan att givandet blir något annat då på något sätt.
Blir det inte lika fint? Blir det inte lika varmt? Vad tänker du? På vilket sätt skiljer det sig? För vad gäller mottagarens del så kanske det inte skiljer sig så mycket.
Nej, det gör ju inte det. Och det där är ju så himla konstigt. Alltså, för jag menar, pengar eller mat är ju pengar eller mat ändå. Spelar det någon roll vad jag tänker när jag ger dem? Om man ger till någon som man tycker ser ut att behöva någonting, har man rätt att bestämma vad som händer med pengarna?
Om man nu tycker att man har det, så får man väl säga det också. Alltså man får villkora det på något sätt. Men, ja, men det kommer, jag kommer tänka på en av dem jag pratar med här som vi skulle kunna plocka in. Om du tycker det är okej.
Okay. Ja, absolut.
Hon tänkte en sak, men så blev det på ett annat sätt. Marianne?
Ja, jag har ju givit till Ukraina och sånt. Det har jag gjort. Men sen är det ju en sak, tyvärr. Så ger man saker och sen så går de ju och säljer det. Man tror att man gör något bra, men så hittar jag ju de här och sen så säljer de sakerna och så samlar de ihop det och så hittar de. Och då blir man ju liksom, det var inte det som var meningen. På ett sätt kan jag ju förstå den som har det besvärligt, att den behöver få pengar. Jag kan förstå det, men det var liksom inte riktigt det jag hade tänkt mig. Och då skulle man ge pengar istället, men det gör man ju inte.
Kan man tala om någon slags dilemma där, eller har hon inte varit tydlig i sin kommunikation? Jag ger dig den här saken för att jag tycker att du ska ha den. Och så går personen och säljer den istället. Men då får ju den personen de pengarna som hen vill ha kanske.
Och varför inte liksom, egentligen?
Fast tanken var nog att jag vill att du ska ha den här tröjan, för du verkar frysa.
Men... just det. Och det kanske, men det kan ju också vara det sättet den andra kommunicerar på. Alltså, om man skulle lite cyniskt se att tiggandet som en typ av liksom, profession där man måste sända vissa signaler. Då kan man inte sitta med liksom, tjocka vantar och bra kläder på sig. Även om man kanske har det dåligt, men man måste signalera det med sin egen kropp. Man måste... och då kanske man får ett par vantar och så har man redan vantar och så säljer man dem. Alltså då har man ju felskyltat från början på ett sätt.
Mm.
Och så tror då den här damen att den personen verkligen behöver kläder, medan den i själva verket behöver pengar för att kunna bättra på sitt tak hemma eller någonting.
Mm. Jag tror många känner igen sig här också, eller?
Tror du det? Ja. I konflikten?
Ja, men just det här, jag tycker att du ska få om... du gör det här med det jag ger dig.
Just det.
Det kallas för altruistisk paternalism. Ett vackert ord, känner du igen det?
Nej, jag har aldrig hört.
Nej, det är att styra hur pengarna ska användas. Eller att man just vill att mottagaren ska använda det man ger. Just det också. Och det har den här professorn i Linköping såklart koll på. Daniel Westfjell igen.
Yes.
Man vill gärna veta att pengarna går till det som jag tänkt mig. Man vill inte att pengarna ska... ja, men det finns tankar om att ja, det här är organiserat och att pengarna plockas upp av någon annan, eller att personen använder pengarna för att köpa saker som är dåligt för han eller henne. Det här är ett sätt liksom att se till att intentionen uppfylls som man har. Så jag förstår ju det resonemanget hos givare, att det är ett sätt att reducera den här osäkerheten. Så att lite grann är det ju problematiskt naturligtvis. Och folk kan tycka som givare att det känns lite dumt att göra på ett sånt sätt, därför att man är väldigt tydlig med sin intention och man kanske också går över en gräns lite grann. Man säger okej, okay, jag vill hjälpa dig men jag litar inte riktigt på dig. Så att det är inte en oproblematisk form av givande för givaren heller.
Jag gav bort min tändsticksamling som jag hade samlat i en väldig massa år. Alltså jag hade säkert 700-800 tändsticksaskar som var av olika märken från olika delar av landet och världen. Folk sa, folk kunde ge mig tändsticksaskar så att de visste att jag samlade på det.
Hur gammal var du när
jag var 10-11 kanske någonting. Och så tror jag att mina föräldrar tyckte att, men vänta nu, det var lite väl mycket tändstickor här i din låda. Du får nog försöka ge bort dina tändstickor.
Va?
Har jag för mig att det var någonting sånt. Men jag tänkte, jag kanske också hade vuxit ur det lite grann. Men då gav jag dem till min klasskompis, en tjej som sa, oh. Och sen liksom 2 dagar senare så står hon på torget och säljer mina tändstickor.
Nej.
Tändsticksaskarna som jag hade samlat under lång tid och fått liksom, hade en relation till. Och jag såg framför mig att hon skulle på något sätt fortsätta den här fantastiska samlingen. Och då svek hon mig, tänkte jag i alla fall. Jag tror att jag tog en omväg när jag väl såg vad som pågick, för att det gjorde så ont i mig. Sen dess så villkorar jag alltid allt jag gör. Nej, så är det inte riktigt. Men det kändes som att det var något som inte riktigt funkade i vår kommunikation där, tror jag.
Har du tagit upp det med henne? I vuxen ålder?
Nej.
Hon kanske kommer att höra av sig nu.
Det är inte omöjligt. Nu hittar jag en annan röst här. Här kommer då Husam. Vem är detta?
Ja, jag var ute i snömodden. Eller inte snömodden, i den totala snösörjan. Och frös väldigt mycket och stannade vid en korvkiosk. Och passade på att prata med Husam.
Vi behöver bara 5 minuter.
Okej. Vi gör ett program om att ge pengar eller saker till folk. Brukar du göra det någon gång?
Ja, ibland. Alltså, ibland jag går till moské som man ber. Det finns där en liten låda man kan lämna binga. Och de lämnar till människor som behöver hjälp. Eller ibland nära butik, nära Ica. Jag såg de många människor, de sitter där och så, de behöver hjälp. Ja. Jag brukar göra så när jag är 14 gammal.
Började du med det när du var 14?
Alltså från länge, min pappa och mamma lärde mig att man måste hjälpa människor när man kan.
Är det liksom också en del av religionen, exakt, att man ska ge, eller?
Ja, exakt. När man kan hjälpa människa måste hjälpa från hjärta också samtidigt. Den heter sadaqa.
Okay.
Ja, i islam det finns den. Det är så livet går vidare. Ibland man behöver hjälp, ibland man kan hjälpa. Om till exempel de sjuka, jag köper till dem medicin istället. Köper mat, det är bättre. Om jag känner till exempel min granne, om det finns inte någon, jag lämnat i
brevlådan?
I brevlådan, exakt.
Du sa att du hade börjat ge när du var 14. Varför började du då?
Alltså, jag började jobba verkligen på den tid. Jag har varit på mitt hemland och jag jobbar på sommarjobb och studerar samtidigt. När jag jobbade på sommarjobb, jag känner bingar och så. Jag tänkte det är en bra sak om man hjälper.
Hur kändes det?
Det är jättefint. Alltså, man blir jätteglad när jag hjälper andra människor.
Dina första pengar.
Ja, exakt. Det är så.
Vilket land kommer du?
Jag kommer från Syrien, Damaskus. Jag är född i Syrien.
Du flyttade från kriget?
Ja, jag flyttade från kriget, exakt.
Har du fått hjälp någon gång själv?
Ja, nej. Alltså, jag jobbar. Jag kämpar alltid.
Skulle det vara konstigt att få pengar?
Alltså, om jag behöver inte hjälp, jag ska inte säga till någon hjälpa mig. Att jag kämpar och jag försöker jobba alltid och så.
Husam var det.
Han hade ett långt förhållningssätt till att ge.
Ja, ända från han var 14.
Ja.
Jag tänker att det skulle kunna vara väldigt stärkande. Så här, nu tjänar jag egna pengar, nu kan jag till och med ge bort. Alltså, om man nu ska tänka sig självvisst ur givarperspektiv, så kan jag tänka mig att jag skulle... Att man kanske skulle må bra av det på något sätt.
Mm. Absolut. Ja, men jag tycker alla man talar med verkar ändå få en skön känsla av det. Och han pekar på det väldigt tydligt att det var ju det var en del av att bli glad, att kunna dela med sig av någonting.
Mm.
Det är också en del av religionen, som jag förstår rätt.
Ja, precis.
Zakat tror jag kallas för. En av de 5 pelarna inom islam. Och då säger man att det är en slags plikt att ge till fattiga eller sjuka. Som han uppenbarligen känner att det är hur naturligt som helst att göra.
Jag frågade om han ville ta emot, om han någonsin hade tagit emot någonting. Och då sa han så där lite så här, nej men jag jobbar och gör rätt för mig. Och det känns ju som att någonting man kan känna igen i sig själv också, att man vill sällan vara den som tar emot.
Ja men absolut, men det känns som att du är inne på någonting där, för då blir man hamnar i någon slags relation, kanske i någon hierarkisk relation som man inte känner sig särskilt bekväm med. Eller man kanske tycker att den är udda och inte har väl jag fallit ner så lågt.
Just det, just det.
Det är inte dit man vill komma, och det är som att någon reser sig upp på bussen för en plötsligt. Då skulle det vara att ta ett kliv över till den sidan om någon skulle, ja, enligt mig då, missuppfatta situationen. Och då skulle det kännas som att, men vänta lite grann nu, vad är det du ser hos mig här som verkar se... Det är, min självbild går sönder på något sätt. Men nu handlar det mycket om att få.
Ja, precis. Nu öppnade du en helt ny dörr, känner jag. Med liksom en massa komplikationer i. Hur är det att sitta på andra sidan och ta emot?
Det blir ett till program.
Ja, men det kanske blir det faktiskt.
Ska vi sikta på det nästa vecka?
Nästa vecka kommer det handla om hur är det att få och hur vill man ta emot? Liksom. Jag vet inte om det väcker glädje eller om det... I mig väcker det just nu ångest, men det tror jag är för att du har satt standarden här med att din självbild går sönder. Men vi får se vad som händer nästa vecka. Nu är vi tillbaka till givandet.
Och vem ska vi ha nu då?
Nu ska vi ha Cecilia.
När de här romska, eller från Rumänien de kom, så var det en kvinna som jag gav, och hon var så vänlig och det var så trevligt.
Cecilia, hon ger då när hon går sina vanliga ärenden på stan, för då möter hon den här kvinnan som hon har känt i ganska många år nu. Men när hon inte ger, då blir det ganska dålig stämning.
Jag blir så provocerad därför att hon vet att jag har gett henne. Och då behöver hon inte tala om, mamma, mamma, jag behöver. Jag vet att du behöver. Jag vet att du har barn hemma. Och det här, varför jag inte kan klara av när jag tycker hon är oförskämd eller påstridig. Jag skulle väl för fan som vara påstridig själv om mina barns valt. Skulle inte jag tjata då? Varför går det på med mig? Nej, men, nej nu är jag sur på dig. Nu vill inte jag ge till dig. Och så gör jag inte det. Hon tycker att hon har rätt att kräva av mig att jag ska ge. Och någonstans tycker jag också det. Men jag blir arg samtidigt. Nej, hon ska inte få, för hon propsar på. Hon kräver. Hon ska inte kräva något av mig. Och så skäms jag. För att jag inte klarar av att hon... propsar på. Nej, du ska vara tacksam. Varför ska hon vara tacksam när det är så orättvist och jag har så mycket?
Det där låter som ett dilemma. Mm. Vem är det vi hör?
Det är min mor vi hör.
Okay.
Cecilia Stenhammar heter hon.
Ja. Hur ska man hantera den här situationen? Hon försökte göra upp med sig själv i efterhand.
Hon slåss liksom med sig själv här. Och det är väldigt spännande. Jag tycker att jag känner igen det. Jag känner igen mig väldigt mycket själv. Och det här liksom att man kanske har börjat sätta en standard och sen kan man inte hålla den. Och sen just det här att, ja men, varför ska jag också kräva att de är trevliga, de här personerna som behöver mat, liksom?
Jag har lite barn i krogen, men det går nog.
Jag ringde upp Anna Nachman som är begravningsansvarig på judiska församlingen.
Det är ju en av de saker man ska göra. Man ska ge tzedaka, alltså allmosor. Och det är också en sån där grej som man gör väldigt praktiskt. Till exempel, folk brukar fråga mig kring begravning, så ska man ta med blommor eller ska man ta med sig någonting? Nej, men ni kan ge någonting till liksom välgörande ändamål. Och då är det också så här, det som jag tycker är den stora skillnaden på liksom majoritets-Sverige och judar i Sverige eller judar överallt, det är att man ger gärna utan att någon vet om det. Så det är inte så att vi håller på med så här tackkort och du vet gåvobrev och sånt. Utan man bara ger.
Hur förhåller du dig till framsträckta händer på stan? Tiggare?
Det beror väl på. på, alltså om vi nu går tillbaka till det religiösa, man har på något sätt en plikt att ge. Om någon sträcker fram handen så ska du ge. Men rent personligen så gör jag inte det. Jag tror inte riktigt på den sortens givande. Därför att jag tror att det cementerar något fortsatt tiggande.
Minns du när du gav någon någonting för första gången?
Nej, jag pratar i telefon. Kan jag få prata i telefon i fred? Nej. Jo, det vet jag. Det minns jag faktiskt. Jag har ju en katolsk pappa. Så att det är ju kollekten. När jag var liten och satt i kyrkan och min farbror kom med hoven. Det är mitt första minne av att ge. Om att man alltid hade skulle ha småpengar liksom, och stoppa ner den där hoven.
Och vad tänkte du när du gjorde det då?
Nej, men det var nog bara roligt. Alltså, det var alltid spännande liksom, att komma ihåg att man skulle ha, det var som en lek liksom. Och så satt man och följde den där haven sen och kollade när folk la i saker och så.
Så det var en slags givandets glädje fast på en annan nivå då?
Fast på en barnnivå tror jag. Ja, precis. Jag tror inte att jag tänkte så mycket på att nu ger jag kollekt och sen ska den bli något bra. Eller jag tänkte nog aldrig ens på vad det där skulle bli sen. Jag har inte tänkt på det här. Tack för att du plockade upp det minnet i huvudet av mig. Men i och med att det är så synligt i kyrkan med den här liksom kollekthaven, så är det ju ett synligt givande bland massan av församlingsmedlemmar och så. Då kan man kan ju inte vara den som aldrig ger.
Vad tänker du?
Nej, jag får egna flashbacks från när jag var liten också. Alla skulle liksom, den där brådskan innan man, när kollekthaven, jag är uppvuxen i en frikyrka, när den kom närmare och man skulle liksom fördela de här små pengarna så att alla skulle ha någonting att ge. Det är spännande det där med den alltså sociala pressen. Jag kommer också ihåg att man tittade så här. Var det någon som inte gav? Och då händer ju ingenting, utan den personen sitter bara och så liksom glider hoven förbi, men man känner ju blickarna.
Det är ett tydligt grupptryck med en tydlig markör. Det är som en enda lång liksom katederpinne, ja. Som en förlängning av den, så pekar den på alla. Du där, ska du inte också ge?
Just det.
Apropå anonymt givande. Det är liksom raka motsatsen. Även om man kanske inte ser vad man stoppar i det, så är det ändå alla ska med.
Klingar det eller prasslar det? Eller är det kanske ett helt kuvert? Mm.
Ja. Ett skäl till att man vill vara anonym kanske är att behålla den här mer rena känslan av att jag gjorde det här utan att förvänta mig någonting i retur från någon. Och det är den rena formen av altruism, när vi gör helt osjälviskt goda handlingar. Och det kan man ju tänka sig också är någonting som man i mer religiösa sammanhang tycker är viktigt.
Ja, men som en andlig övning. Alltså att ge blir en andlig övning. Det här var Daniel Westfjell igen, ju som forskat om just givande.
Vad tänker du om det anonyma givandet? Är du själv helst anonym eller vill du visa?
Jag skulle i alla fall inte vilja ha en plakett. Men det tror jag mer handlar om någon sorts känsla av så här, det vore lite smaklöst. Men det där, du vet, en soffa med mitt namn på eller någonting. Jag vet inte.
Skulle en soffa?
Ja, men,
hur menar du?
Det finns ju på vissa ställen så här, denna soffa skänktes av den och den. Skulle du vilja ha en sån?
Så sunkigt det låter, tycker jag bara. På några års sikt i alla fall. Denna soffa har skänkts av Lolo Kolmar.
Och nu är den nedkissad och jävlig.
Den vill jag inte sitta i. Den vill jag inte sitta i.
Alltså jag menar inte en sån här mjuk soffa.
En parkbänk.
Jag menar inte en... Jag vet inte varför du såg en sunkig soffa. Ja, bara för att jag skulle skänka en soffa.
Soffor blir ju förr eller senare sunkiga. Men du menar i början är de vackra. Men allt eftersom så kanske plaketten ramlar av.
Plaketten har ramlat liksom på tre kvart. Den är full med katthår. Mystiska kaffefläckar, ja. Denna soffa skänktes av Lolo Kolmar. Det känns som en sån soffa som jag skulle kunna skänka i och för sig.
Nej, det tycker jag, du är elak mot dig själv faktiskt.
Ja, men parkbänk. Ja. Anders Diamant skänkte denna parkbänk.
Ja, på sitt yttersta. Så kan det bli. Vi vet det ännu inte. Säkert har du som lyssnar också många tankar om att ge eller att ta emot också. Vi tänkte oss ett till program. Hur är känslan att ta emot?
Ja.
Vad tänker du? Vi kanske inte säga för mycket.
Nej, vi ska inte säga för mycket. Men jag är väldigt nyfiken på den sidan av det hela. Därför att man oftast tänker på det här att ge. Men hur det är att vara den som tar emot. Och i vilka situationer känns det bra? Kan man få en glow av att ta emot? Eller blir det tvärtom? Har ni några tankar, ni som lyssnar, så får ni gärna komma med dem.
Maila gärna på mot@sverigesradio.se. Jag tänker kanske ändå att vi ska ge professorn i Linköping sista ordet, Daniel Westfjell. Hur ser han då på givandet när vi håller på att gå mot sämre tider nu? Och på vår inställning till att dela med oss till andra?
Jag tror att många forskare inom fältet ändå ser att just det här, om man inte bara pratar om givande utan om att samarbeta. Vi människor är ju ganska utsatta i många situationer och vår framgång på den här planeten har ju varit att vi kan organisera oss tillsammans, nyttja resurser och fördela resurser. Visst, individer som är själviska, de kan vara viktiga i en grupp, men det funkar bara om det också finns individer i gruppen som ser till gruppens bästa. Så jag tror att det är en jätteviktig del i människans framtid också. Att vi faktiskt kan bli ännu bättre på att samarbeta och dela på resurser.
Det här programmet, det var en repris från april i år, som sen just följdes upp av ett annat program om att få. Vi talade då bland annat med Klaus som hade tagit sig till Centrumkyrkan i Farsta för att just få en gratis måltid.
Jag känner ingen skam, men jag vill hellre ge än att ta emot. Det enda jag kan göra när jag tar emot, det är att tacka för gåvan. Nu blir jag lite rörd, men det är den enda strategin. Istället för att roffa åt sig mera.
Tacksamheten som du känner?
Ja, den är jobbig. Den är jobbig.
Varför det?
Därför att jag vill hellre ge. Om vi tänker oss ett optimalt samhälle så skulle inte det behövas välgörenhet överhuvudtaget. Men jag är beroende av det just nu. Jag hatar de här ställena. Men jag är beroende av dem. Hade jag haft pengar hade jag inte gått hit.
Om du vill höra hela det här programmet så sök efter Känslan av att få i appen SR Play. Känslan av att få från Människor och tro. Vi som gjorde det här programmet heter Anders Diamant och Lollo Kollmar.